Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Bok och med mig har jag min kollega
Lotta Svensson.
Ja. Idag har vi med oss en spännande gäst. Du får gärna presentera dig själv.
Ja, absolut. Sofia Pontén heter jag och jag har väl jobbat med astrologi nu. Det känns som halva mitt liv, det är det inte riktigt. Men i över 10 år i alla fall. Och har liksom gjort världens resa som de flesta astrologer tror jag gör. Och det är därför jag är glad över att vara här. Därför att ni också jobbar så mycket med traditionell astrologi som jag liksom har ramlat in mer och mer in i. Och jag, ja, precis, jag har drivit en blogg i herrans massa år, fokuserad på astrologi. Och nu driver jag min egen sajt, driver lite poddar, gör konsultationer. Ja, mitt liv har blivit mer och mer astrologifyllt. Det är som att det tar aldrig slut. Och det är det som är så häftigt med det här ämnet, att man tror att det liksom... Ja, men någonstans måste man, nu kan jag alla elementen, nu kan jag alla kvaliteter och så bara nej, det finns alltid mer. Så jag är superpeppad på att vara här, verkligen.
Gud vad kul. Vad heter din blogg eller vad?
Ja, man hittar mig på scorpiorising.se eller på Scorpio Risings med S på slutet på Instagram. Och sen kan man hitta mig, jag poddar tillsammans med min kollega Susie, en podd som heter Astrorummet. Som kommer ut en gång i veckan med liksom veckans astro, lite djupdykningar, lite så här kändisgäster. Eller så kan man då inne på min sajt läsa veckans horoskop eller sommarastro, årsastro och allt sånt. Eller boka konsultation. Så att man kan hitta mig lite överallt just nu, känns det som. Och just det, och jag är ju min Sun Moon Rising, jag är tvilling, min måne står i jungfrun och sen har jag en skorpion ascendent, så därför då scorpiorising.se. För det var ju liksom Scorpio, alltså det var när jag insåg att jag hade att det fanns en ascendent, att det var en grej och att min stod i skorpionen som jag föll för astrologi.
Många bitar som föll på plats då, antar jag.
Så många. Mm.
Man tänker så här, tvilling och jungfru, och det här då?
Exakt. Och det roliga var att första gången jag gjorde min chart måste jag så här lagt in, alltså jag måste använda någon dålig sida för att jag fick upp att jag hade vädursmåne. Och det var jag så lite peppad på, för jag var så här, åh vad kul, det är mycket action och det händer grejer. Och sen så när jag liksom gång på gång gick in på astro.com och bara, nej, det är en jungfrumåne. Det var inte det roligaste. Det var inte min favoritmoment i mitt astrologiliv. Men idag är jag väldigt tacksam för den. Jag tycker att den hjälper min skorpion ascendent att liksom överleva. Mm. Jag är mest orolig för min sol, ärligt talat.
Jag kan ju känna igen mig i jungfrumånen, för det gör jag också. Man kan vara lite så här, ja, den är väldigt orolig och nojig och sådär, men den kan vara väldigt bra att ha också.
Jag funderar lite på den här babbliga tvillingsolen som vi har. Eller vad man ska säga. Vad känns jobbigt med den?
För mig är det jobbigt att ha... Jag har både solen och Mars i 8:e huset ju. I en day chart. Och Chiron och min sol är också konjunkt. Så att det är... jag känner att min sol... Min babbliga tvillingsol är... jättehärlig, men också alltså den är ju så här, den ska ju peta i allt liksom, den ska peta i alla sår och den ska peta i allt kladd och den ska liksom så jag kan känna att det hade varit härligare att ha den typ, ja men tänk att ha den i 3:e huset eller i 7:e huset kanske, lite lättsammare.
Det är som att den här solen är lite mer drabbad av Chiron också än att det, själv, så, själv, att det är Chiron som drabbar dig mer än solen kanske.
Ja, men det är absolut. Absolut. Och sen också att jag har då Mars i mitt 8:e som styr mitt 1:a. Det är ju också lite så här.
Mycket djupt ut.
Herregud vad mycket 8:e. Ah, det är så mycket 8:e huset. Och sen har jag ju...
Same girl,
jag bara ska inte babbla för mycket. Ja, men och sen också att ha, jag har ju Saturnus retrograd i skorpionen också. Och även Pluto i skorpionen i första huset. Så att jag har ju liksom, så tungt liksom, det är så seriöst. Och så samtidigt den här babbliga tvillingsolen som bara så ändå ska skoja bort allt. Det är liksom, harmonin är lite svår att få grepp om.
Ja, det är utmanande placeringar.
Det är väl något som leder oss in på dagens ämne. Idag så ska vi prata om ett ämne som heter essential dignity. På svenska skulle vi kanske kunna säga essentiell dignitet. Vad säger ni om det?
Jag kör. Jag tycker kör. Det låter jättebra.
Jag tycker det låter översatt, sådär rent spontant. Men vi får meditera på det sen vi kommer på något bättre.
Ja, men en direkt översättning är essentiell dignitet. Och vad är då det? Vill du förklara det, Sofia?
Ja, men det kan jag väl försöka mig på. Alltså det har ju att göra med hur planeterna egentligen mår, kan man säga. Eller mår eller verkar. Och att de kan få olika roller beroende på vilket tecken de befinner sig i. Och det har ju ganska mycket, alltså jag tänker att dignity, alltså vi pratar om liksom en typ av värdighet här. Så det är ganska mycket, alltså det ligger någon typ av, och jag tänker att vi kommer säkert komma in på det jättemycket, men det ligger ju någon typ av så här värdering nästan i hur, alltså så här, mår de bra eller dåligt? Och det är egentligen inte alls det handlar om heller, utan det handlar ju också om hur de uppskattas, hur de uppfattas, hur de liksom beter sig, vad de får för status i liksom relation till vart de verkar och hur de verkar. Alltså det är väldigt mycket, om man tänker på, jag tycker om att tänka på planeterna som karaktärerna i en typ teaterpjäs eller dokusåpa eller vad som helst. Och liksom lite sådär, vart kommer de ifrån? Vad har de för bagage? Vad har de för struggles? Och nästan lite sådär, ja, men man kan baka in ganska mycket politiskt också, vilket jag tycker är så spännande att jobba med just dignitet. Alltså att det är liksom, vad har de för klassbakgrund? Vad har de för kamp? Är det lätt för dem? Är det svårt för dem? Så jag hoppas att vi kommer kunna nyansera lite kring så här, det här med bra eller dåligt inom citationstecken, att det liksom inte är, att det är inte så enkelt med att bara för att någon planet är så exalterad så betyder det att allting är underbart, utan att vi kan jobba lite med vad det betyder liksom på ett, ja, kanske mer politiskt eller värderande sätt liksom, eller mindre värderande sätt.
Spännande.
Jag vet inte om det var så, tydligt, men
det absolut, det väcker fler frågor och då det betyder att du är något på spåren. Jag blev väldigt intresserad av det här som du beskrev politiskt, och sen funderar jag också på om vi skulle dyka in på exaltation på en gång, eller vi skulle titta, skulle se över någon översiktsram först. Vad säger du, Charlie?
Ja. Alltså, jag tänker att du gav en jättebra introduktion till det. Det handlar om hur planeterna mår, vad de har för som vi har pratat om i astrologin, så har vi ju alla de 12 tecknena i våra horoskop. Och sen slänger vi in de planeterna som vi har, om de är 10 eller om de är 7 eller vad man väljer att använda. Idag kommer vi bara att använda de 7 traditionella planeterna, de som är synliga med ögat, alltså solen till Saturnus. Och för det är de som i den traditionella astrologin har så att säga dignities och har rulerships och sådär, är härskande planeter i olika tecken på olika nivåer och mår olika bra i olika tecken. Men det var en väldigt bra introduktion, tyckte jag.
Ja, vad bra.
Jag frågade dig också, Sofia, använder du är det så du skulle använda det här också utifrån den klassiska hellenistiska upp till Saturnus, så att man tar bort, man tar inte med Uranus, Neptunus och Pluto?
Nej, jag brukar alltid, när jag gör konsultationer främst, så klickar jag bort vart liksom Uranus, Pluto, alltså även Chiron ryker och Neptunus. Men sen kikar jag, kollar alltid på dem. Alltså jag kollar ju alltid vart i horoskopet de står. För jag menar, det var som bara för någon dag sedan hade jag en person som hade en måne-Pluto-konjunktion i 12:e huset i Skorpionen. Det är klart att jag måste se det. Alltså det går inte, det kommer ju inte gå obemärkt förbi. Men när jag liksom gör det första grundläggande arbetet med charten, gör jag alltid utifrån de traditionella. Och det är också de jag använder bara som härskare.
Då kan man väl säga, vi skulle kunna lägga till då, sen kanske, ja, men vanligtvis så tar man ju med dem som en andra härskare till vissa, till de senare tecknena. Så. Men det, traditionellt sett så har man bara fram till Saturnus så pass långt som man kunde se på den tiden, kan man säga, när man uppfann systemet.
Och det tycker jag är så fint, för den bilden av Saturnus, alltså Saturnus handlar ju om gränser och gränssättning, och det tycker jag är så fint med just Saturnus, att det är den sista planeten man ser. Så därför blir det också gränsen för liksom, här tar det stopp, här vet vi inte vad som händer. Precis.
Då har jag börjat dela skärm här. Här har jag då satt upp, vi kommer använda oss av fyra sorters essential dignity idag. Den första sorten heter domicile. Den har vi gått igenom tidigare i podden, så vi kanske inte berör den lika mycket som de andra. För domicile är alltså där planeterna hör hemma i tecknen, där de bor eller liksom sådär. Sen finns det något som heter exaltation. Och vad är det, Sofia?
Det är ju när en planet är på en plats där den får luft under vingarna, alltså verkligen får vara sitt bästa jag, skulle jag säga. Alltså det är en upphöjd plats för planeten. Det låter ju väldigt härligt. Men det kommer också med, alltså det kommer med ganska mycket ansvar. Det kommer med liksom en det kan komma med ett stort ego, det kan komma med liksom en stor hunger, det kan komma med maktbegär. Men om man ska vara liksom krass och kort och koncist, så är det ju just en liksom platsen för där en planet kommer till sin liksom allra bästa rätt, kan man väl säga på något sätt.
Spännande. Och de två andra har lite olika namn. Men som ett namn är ju adversity. Ett annat är exile. Det finns ett tredje som heter detriment, va?
Precis.
Vad handlar det om?
Den här adversary, exile och detriment, det är då när planeten inte är, alltså den är 180 grader från det tecken där den är domicile, alltså där den är hemmahörande. Så den är så långt hemifrån den kan vara i princip. Alltså detriment, exile, alltså den är verkligen utanför. Den är vilse i världen, skulle jag vilja kalla det. Det kommer ju också med liksom, när jag först stöter på det, nästan som allt med sånt här, så är man så här, åh nej, gud vad jobbigt den är liksom skadad, den är förstörd. Men det handlar ju också om vad planeten kanske har. Alltså jag tänker på en person som är i exil har ju ofta liksom en kamp bakom sig eller framför sig. Så det tycker jag om att använda liksom när man funderar på liksom detriment. Att, vad är det för typ av kamp som den här planeten bedriver på den här utmanande platsen?
Spännande. Och den fjärde typen heter då fall eller depression.
Precis, och det är då när en planet är i motsats, 180 grader från det är den plats där den är exalterad, eller från exaltation. Så här är planeten också väldigt långt då ifrån sin mest upphöjda plats. Och just med att vara i fall eller depression, det är väldigt, alltså det är liksom, det är väldigt tungt, det är väldigt tungrott. Det är nästan, jag vet inte vilken, vart ni ligger här, det är många, det är en klassisk så här, vad är detriment versus fall, alltså vilken av dem, alltså vad är liksom exile versus depression, vilken är värst, vilken är jobbigast, på vilket sätt kan man jobba med dem? Och då kan man tänka att fall är ju liksom, fall är väldigt obekväm, men den är inte helt hemma vilsen liksom. Medans detriment är väldigt vilsen och väldigt trött. Så att fall kan man nog jobba ganska mycket med, om jag har liksom tolkat Lilly rätt. Alltså detriment är sur och grinig och avvisad, medan fall är liksom, den är inte på sin bästa plats, men den kanske kan göra någonting revolutionerande, den kanske kan göra någonting från en annan liksom, med en annan, ha en annan ingång till saker och ting, uppnå någon slags egen status utifrån vart den är. Eller vad säger ni? Är ni med mig på vad jag menar?
Jag tänker att om det jag tvistade lärde, och jag tycker att det är alltid intressant att ta in flera perspektiv på det. Där ibland också det här med domicile och exaltation. Man tänker att vissa vill hävda att exaltation är på något sätt högre än domicile. Andra källor pekar på att domicile, där hör man hemma, där är det bäst. Och jag tänker att det här bäst eller värst, eller det kanske avgörs mer av andra saker. Till exempel vilken husplacering, har den andra utmanande aspekter? Vad är det för mer grejer som pågår inom horoskopet? Vart är den på väg? Och ja. Så det finns, jag är inte säker på att jag har någon tydlig liksom preferens i hur, vad som är bäst, utan att det beror väldigt mycket på situationen och på hela konstellationen. Så. Men ett sorts poängsystem brukar man väl liksom hellenistiskt ändå utgå ifrån, i och med att domicile skulle på sätt vara bättre än exaltation. Exaltation låter ju bättre för det är så exalterat. Men det här med att ha ett hem kanske ändå var viktigare förr i tiden än att vara exalterad, om man tänker efter. Medan nu utgår man från att alla typ har ett hem. På något sätt så underförstått kanske man utgår från det. Då får orden en annan laddning. Inte för att det kanske, nu är det här översatt från gammal grekiska. Men jag funderade ändå på det utifrån dig, Sofia. Vad tänker du utifrån domicile och exaltation? Tänker du att exaltation får en högre poäng än domicile?
Nej, det skulle jag inte säga. Inte en högre poäng. Jag skulle säga att det får en annan, alltså att planeten får en annan metod, eller får säga, alltså ett annat sätt att verka på, som är inte nödvändigtvis det som den är mest bekväm med, men kanske där den känner att så här kan jag verkligen glänsa typ. Men det är ju inte nödvändigtvis det bästa bara för det. Alltså det är mer, jag tänker att det kan bli, det beror ju helt på liksom aspekterna sen i övrigt i charten, vad som pågår, vad det finns för reception eller liksom utmanande positioner i övrigt. Jag försöker ju liksom aldrig hugga något i sten, utan även under konsultationer konstant så är det så här ett jobb som jag gör medan jag gör konsultationer, att så här, nu ska vi se hur den här exalterade Venus spelar ut sig när den är nära en Merkurius eller vad det nu kan vara. Och i vissa fall så upplever jag att med domicila planeter så kan man luta sig mot dem. Det blir tryggt, det blir skönt, det kan bli liksom bekvämt. Medan exalterade planeter kan få jobba lite för att liksom hålla uppe någonting. Mer, alltså att vara lite så här, okej, Här har vi en Venusfiskarna. Nu måste jag verkligen visa upp den här. Låt säga att den är i nionde huset. Jag måste verkligen visa upp den här glammiga sidan. Eller den här liksom holistiska övertron. För att hålla uppe någonting till exempel. Så att det är ju, jag skulle inte säga att någon av dem. Jag skulle säga mer att alltså, domicila. Bekväma. Exalterade. Har lite hybris kanske. På gott och ont. Det är väl det jag liksom tycker mig så här mest få ut av det. Men det snurrar lite hela tiden.
Ja, vi tar ju alltid in mera info av våra klienter tycker jag. Så man lär så länge man lever. Man blir ju absolut aldrig fullärd när det gäller något egentligen. Men det blir väldigt tydligt inom astrologin att det alltid finns väldigt mycket mer att lära. Men jag uppfattar ändå som att det som kom till mig nu var ju att du ser det att, ja, att det man kan göra kvantitativa bedömningar, men vi håller oss till de kvalitativa. Så det handlar inte om 10 poäng eller 8 eller 5, utan det handlar mer om kvaliteten i det.
Ja, det är jätteviktigt för mig att liksom hela tiden. Och sen, jag menar, man kan också så här hamra in hur mycket som helst med att så här, månen i oxen innebär det här. Och sen sitter man där med en chart där den är jättetungt aspekterad och placerad i 12:e och någonting jobbigt pågår runt omkring. Alltså man kan aldrig liksom utgå från att så här, ah, men du har månen i oxen så då mår du underbart i ditt emotionella liv. Alltså så lätt är det ju aldrig liksom. Men å andra sidan, jag är lite avundsjuk på alla som har månen i oxen, så lill och ser.
Jag tänkte också lite grann, men något annat som kom till mig när du jämförde domicile och exaltation var liksom att det här domicile liknar trigonenergi där man får det liksom mera så här naturligt och det flyter på, medans exaltation kan påminna mer om sextilen där man har det är inte samma tecken. Det är inte samma element, menar jag. Men det är liksom båda är antingen positiva eller negativa eller feminina eller maskulina, hur man väljer att se på det. Så att de samverkar och det är någon liten friktion som gör att det blir något extra.
Ja, men precis. Precis så tror jag att det verkligen kan vara. Och ibland upplever jag att vissa har, i vissa konsultationer upplever jag att folk har en exalterad planet på ställen där det har varit ganska jobbigt. Och där jag tänker att om man ska vara, nu flumnivån får ni justera sen, men liksom om man ska vara så här, om man tänker att universum har gett dem någonting, att jag har tänkt så här, okej, det här är ett utmanat hus för dig, det här är ett utmanat område, du har fått den här planeten som någon typ av så här motor för att orka med liksom. Så har jag i alla fall tolkat vissa liksom exalterade planeter som jag kan se att liksom klienten har liksom använt sig av, rummat vidare på när saker har varit utmanande.
Jag funderar på om det skulle kunna vara något område, för den flumnivån får man absolut dyka ner i, tänker jag, i den här podden. Där är jag en hel del själv i alla fall. Jag kommer ibland inte ur det, nej då. Men,
jag tänker att vi kanske ska gå in på och prata lite om planeterna i de olika tecknen.
Jag var lite nyfiken på vad det här diagrammet illustrerade. Att vi skulle kanske säga något om det.
Absolut. Jag delar skärm just nu. Och här så visar jag de 12 tecknena. Och vilka planeter som först står, om det står 2 planeter efter varandra. Som i väduren står Mars och Solen. Då är Mars den första planeten, den som är domicile, alltså hemmahörande. Och den som kommer efteråt är den som är exalterad. Så detta diagrammet visar domicile och exaltation.
Och står det bara en så är det domicile.
Exakt. Jag tänker att hade det gått bra om vi går igenom tecken för tecken och bara säger vad säger det här tecknet oss när vi har dess domicile och exaltation planet med?
Mm. Absolut.
Ska vi börja med väduren då?
Det låter väl, vi brukar ju det.
Vill du börja, Sofia?
Ja, men absolut. Alltså, vi har väduren, vi har Mars som är hemma här och vi har solen som är exalterad. Och Mars är ju en lurig planet eftersom den, om man jobbar med sekt då, som jag misstänker att båda ni jobbar med, så kan ju Mars vara en ganska jobbig planet att ha i en dagchart om man är född på dagen. Men Mars, ja, Mars gasar ju på i väduren. Det är svårt att inte tänka på Mars som en liksom en ganska aggressiv kraft som vill mycket och vill framåt. Och så har vi då solen som är exalterad här, vilket för mig har varit en sån här aha-upplevelse. Jag har väldigt mycket vädurar i mitt liv och jag har länge försökt förstå vad det är som gör att jag tycker de är så otroliga. Alltså jag tror att jag ser upp till dem väldigt mycket. Tills jag insåg att så här, aha, det är nog deras sol. Alltså den här solexalteringen som flörtar med mig. Just därför att när solen är i väduren så är den exalterad. Och den är, jag tolkar det lite som att den får, att solen får sin så här maktfullkomlighets liksom sida. Liksom tillfredsställd att så här, jag bestämmer, jag kör, det är jag som styr den här vagnen över himlavalvet, det är jag som bestämmer vem som ska brännas och vart det ska liksom, vart ljuset ska kastas.
Ja, solen och Mars har ju lett till ego på något sätt.
Exakt.
Även i positiv bemärkelse. Ego kan ju, är ju också något, en viktig komponent i vår personlighet.
Ja, precis. Jag hade precis en lång sån diskussion med Dilan Apak som jag driver en av mina poddar med, om huruvida solen är en malefic, alltså en liksom illvillig planet, eller om den är snäll.
Alla har väl lite i sig, va?
Ja, alla har lite i sig. Precis.
Solen kan vara så här burning hot och förödande, men den kan, det är ju också, ger ju också väldigt uppåt till väldigt mycket liv.
Mm. Exakt, vi klarar oss inte utan den.
Precis. Ska vi gå vidare till oxen?
Precis, och då har vi Venus som styr oxen och hemmahörande med, och jag vet inte, Venus, för mig är ju Venus i oxen väldigt liksom njutande på ett väldigt fysiskt plan. Alltså det är väldigt sensuellt och det är beröring och det är mat och det är härligheter. Och sen månen då som är exalterad i oxen. Det är ju liksom, alltså månen i oxen har ju en, det finns ju någonting som är extremt vårdande och tryggt med månen i oxen. Alltså det är en placering som på djupet njuter av att få ta hand om, skulle jag säga, på ett annat sätt än vad kräftan gör kanske. Alltså jag tänker mig att oxmånen har liksom den här konnotationen av att så här, trädgårdsmästaren som bara njuter av att få se saker växa i sitt eget ljus typ.
Min association är mamma bjuder på mat.
Ja, ja, men mat och kärlek är väldigt, väldigt tätt förknippade.
Det är också någonting fysiskt. Nu är det hemma i kraft, alltså, det hör ju ihop med kraften också. Men oxen är ju liksom, nu presenterar jag det här vackra. Oxen är också verkligen väldigt estetisk.
Men precis. Och jag tänker också på att vi ska inte glömma liksom oxens, konnotationerna med oxen till mjölken, till kossan, till liksom det livsgivande. Om kräftan liksom ger näring så, alltså det gör oxen också på sitt sätt. Och även genom hårt arbete. Det är ganska mycket hårt arbete som ligger bakom oxens framgångar, höll jag på att säga.
Just det.
Och tvillingarna, här har vi ju Merkurius. Som då är hemmavarande och vill sprida all sin mentala energi så mycket det bara går. Och Merkurius, jag tycker om att tänka på Merkurius också som just en ganska, och det här vet jag att ni också har pratat om, att Merkurius kan ha lite olika, beroende på hur Merkurius är placerad, kan den ha lite, är den neutral, är den snäll, är den lurig, vad vill den liksom? Och
det blir väl lite vad som, beroende på om den är med malefic eller benefic, så tar precis den karaktären mera.
Precis, och jag gillar att tänka på just så här, Hermes som den mytologiska figuren som är en skallebytta på många sätt. Och som liksom både delar med sig av information som alla kanske behöver, men som också ibland är liksom en riktig bara shit talker. Det
är inte så moralisk.
Nej, det är inte moralen som kommer först. Och framförallt kanske inte i tvillingarna. Alltså här är det ju verkligen bara babbel. Men det är väl också babbel, om man ska tänka på tvillingarna som vårens liksom. Alltså det är ju för att få ihop människor också. Alltså någonstans är det så här, nu ska alla para sig. Alltså förstår ni, det är nästan så här, vem gillar vem på skolgården? Den energin hos Merkurius-tvillingarna. Och ingen planet som har någon exaltation i tvillingarna.
Det är lite orättvist tycker jag.
Jo, det kan jag också tycka. Kräftan, här har vi månen som är hemma. Och styr tidvattnet och känner in och rör sig i sina olika faser. Och sen har vi Jupiter som är exalterad i kräftan. Jupiter i kräftan har ju liksom en otrolig, alltså det här är ju otrolig omsorg. Här är det ju verkligen så här, vira in någon i 700 filtar och bara ge dem så mycket kärlek. Och nurture till liksom, ja, till extas nästan. Men jag har också sett placeringar med där Jupiter är i kräftan, där det är, jag tänker på en chart där Jupiter är i kräftan i tionde huset på Midheaven. Alltså det går så bra för den här personen. Så det är liksom bara så, det är verkligen framgång och kanske så mycket framgång att den här personen är så här, jag vet inte vad jag ska göra med den här framgången. Alltså jag är ensam, alltså det kan bli lite ensamt, det kan bli lite, det kan bli liksom, alla behöver mig men jag behöver ingen för att jag tar hand om alla och löser allas problem. Så att det finns ju, det är en jättehärlig position, men jag tror att Jupiter i kräftan kan vara just en sån som också är lite sådär sårig. Just eftersom vi också pratar om kräftan. Jag vet inte om ni håller med om det. Eller om ni...
Jag tycker när det är, ja, den är lite komplicerad. Vad tänker du om den här, Charlie? Har du några tankar?
Jag har nog sett så många exempel av det så att jag lyssnar mest.
Men då får mitt enda exempel. Nej, det finns fler exempel. Men just kräft Jupiter, den kan ju gå väldigt all in. Och även liksom sluka nästan allt i sin värld beroende på vilket hus den är placerad i. Och sen har vi solen i lejonet. Ingen förvåning där att det här liksom är den hemmavarande planeten.
Fullkomligt, det behövs inget mer. Liksom. Det är lejonet och solen och that's it.
That's it.
Lejonet kan ju vara rätt unison också. Mm. Och det är ju solen mer då, i alla fall utifrån vårt perspektiv här på jorden.
Precis. Och det är liksom, det är nyttigt, det är verksamt, det är strålande, det är sommar, det är att hålla i sommaren, det är att hålla i gruppen, det är att sätta ramarna för vad alla gör och får göra och kan göra.
Kreativt också, skapar.
Jag tycker verkligen...
Skapar, ger liv.
Jag tycker verkligen lejon solar är så himla, och lejon generellt är väldigt varma. Liksom generösa, det här, den här klassiska positiva lejonbilden. Min mormor var lejon och jag tänker alltid på henne som den som står och lagar pannkakor till alla och bara har någon slags strålglans som hon bara delar med sig av. Liksom. Det tänker jag om. Det är någon slags enkelhet med solen. Att det, den bara finns där. Det är liksom inte så komplicerat.
Min farmor fyllde år 1 augusti och var liksom en speciell by där hon hade sitt sommarhus och så. Och det var liksom, alla kom till hennes gård den 1 augusti och satt och typ beundrade hennes hår. Alltså det var verkligen, nu överdriver jag, men det var verkligen den så väldigt överdrivet lejon-viben i det. Och hon var bara så, nej men inte ska väl jag, nej men nej. Och det känns ju också väldigt... Alltså väldigt lejon att det viktiga är att alla är tillsammans egentligen. Och kanske också att jag står i mitten lite grann. Och så har vi jungfrun med Merkurius. Som också då är hemmavarande. Eller har liksom Merkurius som hemmavarande. Och här är det väl mer den rationella biten av Merkurius som kommer fram. Och blir mer liksom, vad är sanningen, vad är fakta? Det är inte riktigt lika mycket skvallervitta bingbong här, utan lite mer vem sa vad egentligen. Liksom.
Det är inte lika flygig, med att tvillingarna är ett lufttecken så är jung från jorden, det är mer handfast, det är mer liksom åstadkomma kanske någonting praktiskt.
Mm. Precis.
Nej, säg Charlie. Ja, jag tänker alltid på jungfrun som någon mekaniker, liksom, någon problemlösare som inte är rädd att ta händerna och liksom i smutsen och bara fixa en bil eller ett dataprogram eller någonting och bara få saker att funka ordentligt. Liksom. Att kommunikationen inom ett system ska fungera. Liksom.
Ja, jag kan inte låta bli att tänka på liksom att det här är hösttecken där vi ska så här fylla ladorna och någon ska räkna hur många äpplen ska vi ha i oktober och hur många ska vi ha i november och vem har lagt vilka äpplen vart liksom. Och att det är väldigt praktiskt i sin liksom bearbetning av fakta och information. Verkligen system och ja men det är verkligen så lite skitiga händer håller på att juxa med någonting liksom. Och sen har vi vågen med Venus som styr och är hemma. I sitt liksom sökande efter harmoni, efter balans och efter rättvisa mycket när vi kommer till vågen. Och också skönhet, alltså det ska ju vara skönt och det ska vara rättvist. Verkligen. Och sen har vi Saturnus som är exalterad här. Alltid en spännande position. Och här tolkar jag Saturnus jättemycket som... Alltså just det här med rättvisan blir väldigt, väldigt avgörande och väldigt talande. Alltså, vad är okej, vad är inte okej? Hur får man göra, hur får man inte göra? Och att säga ifrån, vara en bra förebild, sätta upp bra förebilder. Ofta, alltså beroende lite på hur den är aspekterad såklart, men personer som har en liksom stark Saturnus i vågen brukar ofta kunna ha liksom trygghet med att så här, nej men det här är inte okej. Eller det här är okej. Det här tror jag på. Det här tror jag inte på. Min upplevelse.
Jag tänker att det kanske också är någonting som får vågen att tveka. Som Saturnus kan vara ganska destabiliserande. Och liksom få, jag tänker så här, hur får de här planeterna tecknet att verka? Liksom? Och vågen är ju letandet efter den här balansen och tryggheten och allting sånt. Men det är ju någonting som är lite tungt hos vågen. Att man kanske inte hittar det här. Man kanske inte ens når fram riktigt till människor med den här kommunikationen och den här härligheten. För att det finns något där, något saturniskt som liksom stoppar. Vad tänker du om det?
Jo men absolut. Alltså det är ju också, det är ju en... Jag tror snarare att jag tänker att det tar tid. Att det är liksom, ja, men den här bromsen, att det är den här bromssträckan av att så här, men vänta, nu rusade alla iväg och tyckte att den här trenden var den bästa trenden, men är det verkligen den mest etiska trenden, alltså till exempel, och liksom bromsar in där. Sen tror jag att den här är, jag upplever ofta att vågen, alltså Saturnus i vågen har en ganska dold bossighet, alltså en bossighet som är lite så här gömd under en så här härlig yta, och sen kan det komma fram väldigt plötsligt att så här, nej så där får du inte göra, Och man bara såhär, va? Var kom det ifrån? att det kan dyka upp.
Jag tyckte det var intressant att du tog upp den här tidsaspekten. Att Saturnus, att det är en sak som, det är någonting som tar tid. Att det tar tid. Har man en Saturnusvåg så är det någonting som tar tid att utveckla. Alltså att få tillbaka, att få att integrera. Det pratade vi, tror jag, i förra avsnittet lite grann. Medan Merkurius är en sån här supersnabb planet på vissa sätt och utifrån vårt perspektiv. Och den, där händer saker i ett annat tempo. Och det påverkar också kanske skeenden i livet, eller om man ska säga, om man säger, nu utgår från att det påverkar den, eller om man något som samvarierar. Men att det illustrerar mera snabba skeende, saker som kommer och går, medan Saturn, de här yttre planeterna, har en annan typ av process kring dem.
Verkligen, och jag tror process är en ganska viktigt ord också för Saturnus i vågen. Och jag tänker på så här, rättsprocesser, alltså jag tänker på att saker ska ske i rätt ordning. Och liksom, man ska så här, se över alla, ja. Alltså processandet är nog jätteviktigt här.
Ett övergripande plan, nu kommer vi liksom till andra halvan av horoskopet. Det handlar mindre kanske om jag och mera ut i världen. Så. Det är också hur, vilka system ska vi ha för att ett världen ska funka. Där vill man gärna ha den här Saturnusvågen, tänker jag.
Absolut. Precis, system, rättssystem. Ja, men det är mycket kring liksom, hur ska vi fungera som samhälle. Absolut.
Ska vi gå vidare till...
Skorpionen. Där har vi Mars som är hemma. Här slåss ju Mars mer för kanske någon typ av... Alltså Mars i Skorpionen är ju lite lurig därför att den är väldigt långt ifrån Mars i väduren och ändå förstår man liksom, de har jobbat på samma plan men det är ju som en lite mer bakgrundsmars kan man säga. Den är inte lika aggressiv direkt, den jobbar lite mer i det tysta och tar hand om liksom på djupet, skyddar på djupet, skulle jag väl säga. Och trycker på liksom, alltså mycket inre djup drivkraft som liksom symboliserar Mars i Skorpionen.
Det är ju Mars i eld eller Mars i vatten. Och så Mars i Skorpionen tänker jag ha en annan sorts intensitet och ett helt annat tempo än Mars i väduren till exempel. Som är mycket, mycket mer snabb och initierar saker. Men som Mars i Skorpionen är mer sådär att man just stay on it.
Exakt. Stay on it. Väldigt, väldigt Mars i Skorpionen.
Whatever it is. Yes.
Precis. Och sen har vi Jupiter i Skytten. Som är hemma då och som bara vill göra världen större egentligen. Se mer, förstå mer, kunna mer. Inte fundera så mycket på de där detaljerna utan skapa liksom, expandera. Expansionen blir väldigt viktig. Men också Jupiter som guru kanske, alltså den som kan, den som är lite auktoritet och har koll liksom. En annan typ av läromästare än vad Saturnus är, om man säger så.
Vi behöver båda.
Ja, verkligen. Vi behöver en som peppar och inspirerar och en som stoppar och förhör. och sen har vi stenbocken då, Saturnus som är hemma här och bygger system på ett mer övergripande plan kanske. Bygger struktur. Verkligen se till att saker och ting håller ihop och håller ihop hårt även när det skakar. Och så har vi Mars som är exalterad här. Och oj vad Mars i stenbocken kan få saker gjorda. Herregud. Här har vi också en sån här. Precis. Och här har vi också en sån här Mars-placering. Där liksom den exalterade planeten kan bli lite bananas. Alltså Det kan bli liksom att man ska organisera allt och ska åstadkomma allt och göra allt och fixa allt. Samtidigt tycker jag också att det verkar vara en väldigt härlig placering att ha. Därför att Mars blir väldigt effektiv och får liksom utlopp. Det är som att det heta temperamentet hos Mars svalnar av lite. Och man, så, det är lite som en så här... Det är som någon person som är väldigt, väldigt varm och svettig och sitter och jobbar. Och så är det som att någon bara så sänker temperaturen så att den återfår fokus. Och bara, okej, just det, det var det här jag gjorde liksom. Jag tycker att det här är en ganska skön placering för Mars.
Så det, jag får ju känslan när jag ser de här två planeterna bredvid varandra att det är väldigt samma bit i tecken liksom. Det är så här... Jag har ilska och jag har liksom så här, go så, men jag det trycks ner liksom så att det blir fokuserat och liksom kan verkligen använda det.
Ja, båda Malefics är ju här. Har ju liksom någon bra position här.
Ja, tack och lov att de kan få ha det någonstans, höll jag på att säga. Och sen har vi Mattemannen som också då har Saturnus som hemmavarande planet. Och som, Saturnus och Vattumannen är ju, det här är ju verkligen en sån här planet som man, alltså Vattumannen blev ju väldigt mycket Uranus när Uranus introducerades inom modern astrologi. Och Vattumannen liksom rent klassiskt har ju lite mer behov av struktur och ordning som också finns hos Saturnus. Medan Vattumannen idag som vi tolkar den, har fått lite Uranus eftersmak om ni, alltså är ni med på hur jag menar att det har blivit absolut. Liksom nej men the det är bara så ja, the odd one och det frisläppta hippie. Medans för mig är Vattumannen och Saturnus har mer att göra med att kanske vara den som går sin egen väg för att hitta när vi behöver någonting, vi behöver någonting nytt. Och vi behöver någonting nytt därför att vi måste fortsätta med det vi håller på med. Alltså det som är innovation. Alltså att så här, vi har byggt någonting som fungerar men vi har lite fastnat. Och det är inte det att vi behöver inte rörlig energi. Vi behöver inte fiskarna eller tvillingarna eller jungfrun eller skytten. Utan vi behöver fortsätta på den här vägen. Men vi behöver någonting nytt. Och att då är liksom Saturnus den här... som dedikerat går ut för att hitta det nya som vi kan föra in.
Ja, som stenbocken står för liksom ramarna så för den här boxen så rör sig Vattumannen utanför dem och ser var ska vi vara då? Hur kan, om man tänker så här, går utanför den här boxen som stenbocken har skapat. Men båda med hjälp av Saturnus, en innanför och en utanför ungefär.
Och sen tänker jag att Vattumannen ofta skapar nya ramar. Vill ha regelverk men vill ha liksom, jag tänker på till exempel polyamorösa relationer. Det har ju ofta, det är ju verkligen att gå utanför ramen för monogami. Men man har ofta jättestarka regler för vad som är okej och inte är okej liksom.
Ja, precis.
Och sen så tyckte jag det var ett väldigt intressant perspektiv med, som jag hörde från någon att Saturnus i Vattumannen är väldigt mycket mot solen, mot solens ordning, the solar order liksom. Att solen kan ju stå för ledaren, kungen, royaliteten liksom. Så att Vattumannen är att vända sig mot det på något sätt och vara liksom contrary.
Ja men och det är ju verkligen att så här, släcka masspsykosen. Alltså när alla andra står där, och det är också det här upphettade att med lejonet och solen, alla andra står där och bara åh wow kungen du är så bra. Och att Vattumannens liksom kyla med Saturnus och lite utanför perspektiv kan vara lite så här. Fast hörni, är det så bra? Eller liksom komma med den.
Har och han kläder på sig?
Ja, exakt. Och det är väl den biten av Vattumannen som också fått lite snurr i och med Uranus. Att det blivit så här, the rebellion, the revolutionary, the odd one liksom. Så att det finns ju någonting där. Men kanske inte, man kanske inte bara ska tänka på Vattumannen som crazy weird liksom. Utan det finns, regler är också viktiga, absolut.
Mm, med ett fixed sign så är den inte så they stick to an idea. Liksom, de håller kvar i idén och löper den hela vägen ut. Om du vill det.
Exakt. Och så sist har vi fiskarna. Jupiter som är hemmahörande här. Och liksom vad heter det? Expandera känslolivet, expandera intuitionen. sätter samman saker väldigt mycket, helar och läker, sätter samman cirkeln. Och så Venus som är exalterad och som jag tror hjälper till och förskönar det som också är liksom svårt, om man ska säga. Alltså fiskarna är ju ändå tecken, alltså det är ändå zodiacens sista, det är vinterns slut, det är en ny, vi är på väg in på ett nytt blad liksom. Det finns någonting hos Venus och fiskarna som är väldigt firande och vemodigt samtidigt, kan jag uppleva. Alltså det kan vara lite den här, ja, men det ska vara lite lyxigt därför att vi behöver en typ av skjuts av kärlek för inför det som också är svårt. Och det, jag vet inte, för mig är det, eftersom fiskarna har mycket kontakt med liksom sårbarhet och skörhet och livets liksom.
Men också estetik.
Ja, gud, det här är ju en otrolig så här placering för musiker, dansare, poeter, författare. Men jag har också sett den ibland hos vissa såna här, alltså personer som kanske är liksom, har någon sån lyxig blogg typ. Eller liksom, alltså att det är väldigt vacker yta, kan också dyka upp. Och där tror jag, det är väl liksom Venus när den är exalterad i fiskarna, att när den mår lite, när den försöker kompensera, att det kan bli lite mer yta. Att så här, det ser så härligt ut med ett champagneglas. Och sen ja, kan det spåra ur lite.
Den kanske inte vill visa upp det som är lite fulare eller sånt som man skäms över eller sånt. Det kanske blir lite hysch-hysch om någonting eller sådär.
Precis.
Jag fastnar lite grann i elementen igen. Man ser på oxen och vågen där Venus styr då, så har vi först jord i oxen och sen luft i vågen, så nu har vi vatten nu där den exalteras. Och att jag tänker hur de tar sig olika uttryck utifrån vilket element den är i. Mm. Alltså i oxen blir det mer praktiskt, i vågen kanske det blir mer relationellt, och i fisken är mer känslomässigt, och hur det yttrar sig.
Ja, och jag tror att i vågen också det här liksom med det här mentala, liksom hur, vad är det för struktur, alltså nu ska vi inte prata om Saturnus utan Venus, men liksom vad är det för mental harmoni, alltså vad har vi för, alltså vad är det som är rättvist, vad är det som är fint när vi beter oss mot varandra, verkligen.
Mm. Det kommunikativa är ju mer där, men på en mer liksom harmonisk, hur skapar vi harmoni mellan grupper och i våra system då. Medan fiskarna är ju lite mer så här, går ju mera introspektivt, mera känslomässigt, inte lika kommunikativt på det sättet, men kommunicerar mer kanske med icke-verbala medel, så som olika former av konstnärliga uttryck.
Ja, och jag tror för mig är det liksom, tunga fiskplaceringar kan också vara, alltså det är mycket sorg i fiskarna som tecken, eller det är mycket kontakt med djupare känslor. Det finns ju liksom något dekadent också med Venus i fiskarna. Alltså det finns ju något som är lite så här, det var det lite inne på, så här, ett champagneglas för mycket. Alltså att det blir liksom lite, det kan bli lite överdådigt och lite av. Alltså det har jag också sett i olika charts, att det kan finnas en tendens att liksom vilja göra någonting väldigt lyxigt och vackert och härligt när det är väldigt jobbigt. Om man ska vara inne på att det här med exalterad planet inte alltid bara är något underbart, utan det kan också vara liksom att Venus i fiskarna upplever jag som en sån som är lite så här, men det finns poesi, absolut, men att man också kanske drömmer sig bort lite i det härliga för att slippa det jobbiga eller för att deala med det jobbiga eller hur det nu kan fungera.
Det kan ju bli väldigt av det drömmiga, det att idealisera kanske det här dekadenta eller att liksom överflödet eller sådär. Det kan ju påminna lite om Neptunus faktiskt, som är liksom det som beskrivs som moderna, som är drömmar och illusion och hela det här. Så jag kan förstå varför man associerar Neptunus till fiskarna, för att det makes sense även med de traditionella rulerships.
Ja, men så det var väl alla. Alla våra liksom exaltations placeringar. Och som sagt, jag vill verkligen understryka att jag tycker att alla de här placeringarna kan, det kan vara liksom att man kan få lite vatten över huvudet eller ta sig vatten över huvudet med dem. Även precis, och det, så är det också med domicila planeter, att de kan ju också bli lite småpåvar i sin egen domän. Så att man ska verkligen inte tänka att det här bara är så här, en positiv eller negativ placering. Det är ju också, det är nästan som ett politiskt spel tycker jag, med att de här liksom får, så här, de blir lite maktfullkomliga, så de får liksom tillfälle att liksom verkligen leva ut. Och det kan de behöva och det kan vara jättebra. Och ibland kan det bli lite liksom, alltså väduren, solen i väduren kan bli väldigt ego, eller Saturnus i vågen kanske blir superstrikt med att följa regler. Mars i stenbocken kan liksom aldrig sluta hålla på och bara fixa och dona och ska organisera allas liv. Så att det finns liksom downsides alltid. Och jag tror att det är därför jag tycker så mycket om astrologi också, för att det är inte alltid bara det som är bra, är inte alltid bara positivt, utan det finns liksom dimensioner hela tiden. Mm.
Härligt. Men då kommer detta bli en uppföljning på detta avsnittet med resten av våra essential dignities. Så länge, när folk undrar, är nyfikna på dig, Sofia, var kan man hitta dig?
Ja, men då hittar man mig på scorpiorising.se eller på Astrorummet på Instagram, eller Scorpio Risings på Instagram. Och så kan man ta del, alltså jag jobbar ju på massa olika sätt, så att dels har jag då Astrorummet som är en podd, och så har jag Double Mercury tillsammans med Dylan Apak som ligger på min Patreon. Och om man är medlem på min Patreon kan man också få veckans astro och årshoroskop och sommarastro och allt möjligt. Och på min Instagram gör jag månmeditationer. Så under varje nymåne och fullmåne kan man meditera lite med planeterna och mig. Och konsultationer gör jag också för mina medlemmar, om man är nyfiken på en sån.
Om man är medlem på Patreon då?
Precis. Och så försöker jag hålla mig uppdaterad med vad Chris Brennan pratar om, eller vad som händer ute i astrovärlden. Men den är ju så stor nu att det är nästan omöjligt.
Den växer.
Så jag är så glad. Ja, den växer. Så jag är så glad att ni finns, att det finns liksom lite av ett nätverk. Och att det är liksom, att det växer också i Sverige. Att det finns liksom mer och mer hela tiden. Underbart.
Grymt. Vilka är du, vilka eller vem eller vad är du som inspirerar dig astrologiskt, skulle du säga?
Det är så otroligt olika. Men jag tror att något som inspirerar mig liksom kontinuerligt är ju när jag får syn på vissa människors charts. Och eller liksom deras kartor, deras födelsehoroskop, och ser saker som är liksom att de har klarat av saker, att de har genomlevt saker. Och det kan vara allt från personer som jag har en konsultation med till att jag typ tittar på så här, men en av mina favoriter är så här Frida Kahlos chart som är helt magisk. Eller idag kikade jag lite på Maya Angelous chart. Alltså det finns liksom, när jag kommer i kontakt med de här horoskopen som där man verkligen kan se hur någon har levt i sitt horoskop. Där blir jag jätteinspirerad. Och ibland är det också bara någon, liksom, någon kompis eller någon klient eller någon vem som helst.
Underbart. Tack så jättemycket för att du var med, Sofia.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Så ses vi snart igen.
Ja, det blir superkul.
Tack för att du var med.
Tack för idag. Tack alla som har lyssnat.